When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det är roligt med Rasmus. Det känns som det finns många tangeringspunkter mellan honom och Scott faktiskt. Så att,
vi kallar ju honom Ginger Balls 2 redan. Det är, han är ju Ginger Balls.
I wanna know where my easy rider gone. Get the bike. Oh, wait. Does I wanna know where my easy rider gone. Just have a look. The easy rider, you ride not so long.
Välkomna ska vara till Indypodden avsnitt 35, och idag ska vi snacka Indy 500 kval. Och med mig har jag som vanligt Jakob Fredriksson och Gergej Farkas. Säg till publiken.
Hej, hej!
Och jag ser en stor ära såklart att presentera veckans gästpoddare. Det är ju Stefan Johansson. Hejsan. Välkommen!
Tack så mycket. Tackar.
Det kändes som att jag var lite för övertänd där i mitt. Välkommen!
Nej, det var bra. Det var bra. Vi är glada att ha Stefan med oss, för vi ska ju prata Indy 500. Och där är väl få svenskar som kan så mycket om Indy 500 och har så mycket erfarenhet från så många olika håll som Stefan Johansson. Både kört själv och hängt runt banan och varit manager åt folk som tävlar. Så ja, väldigt kul att du är med, Stefan.
Tack så mycket.
Vi kan väl börja med att fråga direkt till dig, Stefan. Så har du, hur mycket av årets Indy-förberedelser har du följt, och lite spontana reaktioner så här inledningsvis?
Ja, jag har ju följt. Jag sitter ju här klistrad vid datorn och tittar på timing and scoring från morgon till kväll varenda dag, som en racingnörd som man är. Så att jag har väl någorlunda koll på den stora bilden, om man säger så. Och det verkar ju i alla fall på ren speed som Honda har ett markant övertag i år. Nu vet vi inte hur det kommer att se ut på race-situation. Kan det bli lite annorlunda med bensinförbrukning och så vidare. Men det verkar som Honda har lite edge i år i alla fall.
Ja, det är väl en av de stora jag har extremt oväntat att det har blivit sån stor skillnad. Frågan är vad är det man hittar egentligen som Honda har gjort här från ett år till ett annat, så att det blir så markant stor skillnad?
Ja, jag vet inte om jag ska vara ärlig. Det är, jag menar, Chevrolet har ju varit lite överlägsna de tidigare åren här, de två sista åren. Så att det där går ju alltid fram och tillbaka lite grann. Jag tror Honda fick väl ett riktigt wake-up call förra året framförallt, för de var ju inte med alls egentligen, framförallt och ungefär likadant som nu, alltså på ren hastighet. Så var, även om de var ju med hyggligt i slutet på racet trots allt, va? Men Rossi då. Men det där går ju alltid fram och tillbaka, och det är ju så små nyanser det handlar om hela tiden. Men det behövs ju bara en typ 1 eller 2% förbättring, så har man ett övertag, va? Det är allt man behöver på ett sånt bana som Indy.
Ja, vad tycker du, Jakob och Gergej då? Vad har era reflektioner varit så här långt?
Jag är bara väldigt överraskad att Penske verkar famla i mörket lite grann. Det är det sämsta kval någonsin, skulle jag nästan vilja säga. Och det verkar inte som att de har sandbaggat någonting, utan de gav ju allt på kvalet, och Will Power var ju direkt uppgiven och sa att nej, det är så här. Det går inte bättre, utan han går upp väldigt
Will tidigt. Är ju rätt skön också. Han är ju Mr. Doom and Gloom. Alltså det är ju som världen har stannat varenda gång han inte är på pool.
Jo, liksom. Faktiskt.
Men det är alltid halvtomt glaset för honom. Men, jag håller med. Alltså, jag tror den här Aeroscreen har skapat mycket problem för alla teamen egentligen, att försöka lista ut hur man får tillbaka dels greppet i bilen och aerogrepp då, va? För det har ju gjort mycket på aerodynamiken på bilen, va? Men framförallt så tror jag det är mycket, alltså känslan i bilen för föraren också, att ha så vikten så otroligt högt uppe på bilen, va? Så blir det så fort du rör med nudda ratten så blir det en reaktion direkt, va? Och det blir liksom det blir som en pendulum-effekt, va? Och det gör att komfort i bilen då blir ju helt annorlunda gentemot när du har vikten så lågt ner. Då blir det mycket, mycket mindre reaktion hela tiden i känslan av bilen. Och det gör ju otroligt mycket när man, du vet, när man svänger in till turn 1 till exempel, där när du har nästan 240 miles i timmen. Va? Då måste du ha lite, alltså känna att inte bilen ska göra något konstigt, utan att du måste ha förtroende på bilen också. Va? Och det där har ju varit en balansgång hela tiden. Va? Menar, både Scott, Felix, Marcus allihop tror jag har gått igenom hela den grejen. Va? Verkar ju som Ganassi-gänget har fått rätt bra koll på grejerna. Och faktiskt med tanke på det, de känner att de har fått mer mekanisk grepp i bilen, vilket ju är otroligt viktigt. I sån här fall när aerodynamiken är lika, vad ska man säga, lika konsistent som den är normalt.
Kan jag ställa en följdfråga på det här? Om nu aeroscreenerna har förändrat hur bilen upplevs från förarhåll så pass mycket, tror du att det här har varit tufft för de erfarna gamla rävarna att liksom vänja sig vid förändringen? Kanske till skillnad från rookies som kommer in och inte har så mycket annat att jämföra med.
Ja, det har du absolut en bra poäng där, för att självklart, man är ju liksom, när man har kört många, många, många år så har man ju en viss känsla i bilen som man liksom vet vad man har liksom, så det är absolut, så är det ju en det handlar om vi kallar det för comfort, alltså bilen är comfortable. Det gör otroligt mycket, va? För då har man förtroende, då kan man liksom hålla ner lite mer och liksom bara veta vad som kommer hända när man svänger eller bromsar eller vad det nu är, liksom, på en road course och sånt, va? Vissa har ju adapterat mycket bättre än andra, som Scott till exempel. Jag menar, du kan ju sätta honom i en traktor så listar han ut hur man liksom kör så fort man kan. Va? Men andra däremot har ju haft jättestora problem, det har vi sett. Va?
Nu är ju Scott Dixon om man säger så, men jag tycker att han har ju varit extremt självklar i sin målmedvetenhet och hur han har tagit sig an den här veckan här nu fram till kvalet. Jag tänkte bara en sån grej som, dels har han ju varit snabb från första början, man ser det nu under kvalet här nu, han satt ju sjätte bästa tid och ändå ser han sig ut på tre eller två och en halv run står liksom, helt enkelt bara för att liksom nöta in den här, för att komma underfund med hur man ska tackla Fast 9 då. Du som är så pass nära honom, har du märkt någon skillnad där i ledig gamla goda Scott som vi ser 2020?
Det är ju han i ett nötskal, alltså han är ju, han är alltid först på banan och sist att gå hem liksom. Han är ju pro ut i fingerspetsarna, va, liksom. Och han var enda vinkel som går att hitta, där han kan hitta en halv mile liksom, så jobbar han på det till han hittar det, helt enkelt, va. Och det är ju hans attityd, har alltid varit likadan, va, så att, och det gör ju skillnaden, va. Om man kombinerar det med otrolig naturlig talang, så är det ungefär samma som Schumacher var i Formel 1 kanske, va, och Hamilton till exempel, att de har naturliga talang, men de har också en arbetsetik som är står utan någon liksom ovanpå nästan alla andra, om man säger.
Trots detta så satt ju faktiskt liksom bilen i muren igår på sista träningen inför Carb Day. Men sen så hoppade han ju ut och förbättrade sin tid senare i passet. Men också Dixon hit när jag ska lite. Men, och du säger att det kanske är lite svårare att balansera bilen med aeroscreenen nu. Det har bara varit två krascher under alla träningarna. Alonso och sen Dixon nu, vilket är rätt stora namn. Men finns det någon anledning till oro att det kan bli mycket krascher under loppet nu?
Ja, det... Så alla kör ju inom sin gräns. Alltså jag menar, jag tror det jag har förstått från alla diskussioner jag har haft med Felix Scott och allihop liksom, är att det är ju otroligt litet fönster de har att jobba i nu. Och det där det kommer att gå hela tiden så att säga. Va? Så att inte bilen i det fönstret så är den ju otroligt svår att köra. Och jag tror det kommer att bli problem i racet med trafiken. Va? För att tydligen är det ju nästan till omöjligt att köra om med den här aeroscreen nu. Va? Det är mycket, mycket. Så jag tror det kommer att bli mycket mindre omkörningar under årets lopp än vad det har varit tidigare. Va? Och jag tror track position kommer att bli nyckeln till. Alltså om du kan jobba strategin så att du har dels då vinner på track position på alla depåstoppen genom att kanske vara utanför sekvensen på de första till exempel, eller att man har en clean track, alltså så man har ingen trafik framför sig, man kan ha det i 10 varv, så kan du hamra ut 10 snabba varv då om du är själv gentemot om du sitter i en klunga med 10 andra bilar. Så jag tror det kommer göra stor skillnad också.
Ja, och då, även om Penske-grabbarna säger att de är ganska bekväma med racet upp, så har ju de mycket sämre läge nu eftersom de startar en bra bit ner i fältet. Och även om man kan köra fort när man är för sig själv, så man måste ju jobba sig fram till de lägena också. Det gör det ser faktiskt ändå väldigt mörkt ut för Penske på det sättet.
Mm. Det enda fördelen när man startar lite längre bak, man kan ju ta en gamble på strategin då. Va? Det är ju svårt att göra om man är bland de 5-10 första. Va? Då måste man nästan följa ledarna hela vägen. Va?
Mm.
Men däremot om du startar mitten av baket, va? Då kan man ju liksom rulla tärningen om man säger, va? Och stanna så tidigt som man kan stanna inom de depåstoppen som man har planerat innan loppet börjar. Va? Mm. Man har ju ett fönster där på typen 10, kanske 10 eller 15 varv när man kan stanna tidigt eller köra till det bensin är slut helt enkelt. Va?
Mm.
Så om man stannar tidigt då till exempel, då har man ju en chans kanske att när resten av gänget stannar så får man ju automatiskt bättre track position tills nästa stopp. Så blir det ju så. Va? Så att jag tror de kan, och Penske om de är duktiga på något så är det ju strategin. Va? Så jag tror inte man ska inte räkna bort dem i racet, absolut inte.
Vi kanske borde nämna vem som faktiskt tog pole position då. En liten skräll. Marco Andretti tar sin första pole på Indianapolis Motor Speedway.
En jätteskräll, va?
Ja, det är väl nästan hans första pole överhuvudtaget. Ska jag gissa, för han har ju inte varit i närheten.
Ja, det var ett tag sedan i alla fall. Ja, och första Andrettin på pole sedan 1987. Mm. När Marco var 2 månader gammal tog farfar Mario pole då.
Fantastiskt.
Ja.
Jag lyssnade på en intervju, Marshall Pruitts intervju med Marco direkt efter Fast 9-kvalet där. Och det, jag ömmar lite för Marco, för han verkar ju väldigt reko och väldigt omtyckt kille och så, men samtidigt har tyngts, vi har pratat om detta inför säsongen, för han tyngts av sitt Andretti-namnets krav på något sätt, och nu sa han, nu har jag gjort någonting som inte pappa klarar av ens en gång typ. Mm. Att han tog, så att det kan ju hända, att vi kan ju hoppas att detta är någon förlösande faktor som gör att det kanske kommer rädda upp hela hans säsongen, för förra året så saknade han ju verkligen fart. I år har han inte riktigt varit på samma sätt, men ändå haft lite motigt då. Men tänk om detta kan bli den förlösande faktorn.
Ja, det är ju ofta så. Alltså, det behövs ju ett sånt där liksom event för liksom att få tillbaka. För jag menar, mycket av alltihop, det är ju självförtroende. Va, liksom. Och det betyder inte att man nödvändigtvis kör för sakta hela tiden, utan ofta att man kör för fort också. Va, att man tar i för mycket, va, och då går det ju ännu sakta. Va.
Mm.
Och man missar apex med 5 tum eller liksom 10 centimeter eller 15 centimeter. Det är en tiondel per kurva. Va? Så det är de här små detaljerna som gör så otroligt mycket skillnad. Va? Tar man i för mycket så missar man mer tid än om man ligger lite under gränsen. Va? Så att det är liksom det där, har man däremot självförtroende, va? Då flyter allting rätt på något vis. Va? Mm. Så att jag tror det där kan säkert vara en vändningspunkt för honom.
Det här var ju så otroligt oväntat. Men om man tittar på hans formkurva hittills under säsongen, så har den liksom, den har varit väldigt flack. Han har, ja, det är inga anmärkningsvärda resultat som han har fått med sig hittills. Nej, så att,
för att återkoppla i teamet varenda race nästan.
Ja, precis.
Sen är det inte riktigt så svart eller vitt just i år, tror jag. För att han har ju ändå gjort några bra kvalinsatser, och att han har haft några Han har haft vittring på några toppplaceringar ändå om man tittar liksom riktigt noga på det. Men likväl så gäller det att sy ihop säcken och det har han ju inte gjort. Och som du säger Stefan, han är ju sist varenda gång bland annat hetteförarna.
Men Indy är jäkla konstigt också. För att där, alltså du kan ha, som i Andrettis fall, de har ju sex bilar då. Om du har Ganassi, de har tre, Penske och fyra. Så det, de kan vara identiska alla bilarna på setup och allting. Men av någon mysk och anledning alltså, så när du rullar ur bilen ur lastbilen va, så en bil går som ett tåg va, och det, allting funkar perfekt alltså rent alltså inställningsmässigt och allting sånt va. Och sen kan du kämpa som fan med en annan bil och de har exakt samma inställning. Så alltså, det är så otroligt små marginaler som gör skillnad på Indianapolis va.
Är det för att hastigheten är så hög?
En bil kan vara helt perfekt och en bil kan vara nästan okörbar trots att de har exakt samma inställningar.
Är det för att hastigheten är så hög så att marginalerna är så otroligt små?
Ja, det är
små?
Så otroligt små marginaler. Va? Och jag menar, allting är ju supersmå marginaler. Va? Jag menar, går temperaturen upp 5 grader va? Så är bilen från en perfekt bil till en okörbar bil ibland. Va? Mm. Eller vinden ändrar sig lite i någon riktning, någonting sånt. Va? Så det är ju... Men alltså Marcus bil har ju varit, han har ju varit snabbast nästan varenda pass sen träningen började. Va? Så att bilen går ju som ett tåg, det är ju helt klart. Va? Och så är det ibland, va? Det är mysko, det går inte att förklara ofta. Va? Det är bara så. Va?
Och sen så har man ju en del instrument i bilen. Man hörde det när man lyssnade på radiotrafiken under kvalet, att de säger det hela tiden, work the tools. Så vad betyder det?
Ja, det är, alltså de har ju en weight jacker då på hjulupphängningen va, som gör att du kan flytta vikten, alltså på, det går genom stötdämparna va. Så att du får mer vikt på vänster framhjul till exempel va. Och det gör, det justerar de ju hela tiden under kvalkört, framförallt då när, för däcken är ju som marginaler va, så att första varvet är ju alltid snabbast. Sen går det lite mer scrub nästa varv och lite mer nästa varv, lite mer nästa varv. Så att det där, då justerar man så man får in, så du kan försöka hålla neutral balans på bilen hela, alltså hela den runnen då på fyra varv. Va? Och sen har du ju dessutom krängningshämmare du kan justera då. Va? Så att du justerar ju allting så du alltid har, du försöker ju ha samma balans på bilen alla fyra varven. Och det betyder alltså att när jag snackar om balansen, du skrubbar det bara det minsta lilla, då förlorar du en mile direkt på hastigheten. Utan det måste nästan vara så att en bilen är perfekt inställd, då kan du nästan släppa ratten mitt i svängen och den liksom har på ett perfekt ark genom hela svängen själv. Då är den perfekt inställd. Och sen snackar de då om olika grader. Liksom när bilen är free, det betyder att den är mer eller mindre överstyrt, men det släpper inte än va? Fast även om bakändan är liksom såld precis på gränsen på att släppa. Va? Och då är det snabbast. Va? Men det är ju så otroligt svårt att hålla bilen på den nivån hela tiden. Va?
Just det.
Det här får mig att tänka, Stefan, när man har sett in-car footage från Scott så har det ofta sett ut som att han kämpar rätt mycket med bilen.
Det är just för att han, alltså, han är ju expert på att köra en bil som är så loose som det går att göra. Va? Jag menar, fel, han bara skakar ju på huvudet liksom.
Det är så.
Så Marco till exempel körde, alltså på downforce, så körde han -2 grader på sin run och Scott hade -5.
Wow.
Och normalt så kör man alltså en kvarts grad åt gången när man justerar bilen för att liksom känna att allting är, alltså du kan tänka dig 3 grader mindre.
Shit.
Så vet, det är ju alltså... Nyser du i mitten på svängen alltså, så åker du av. Så otroligt på gränsen är bilen hela tiden.
Wow.
Nu du var lite inne på Felix där. Nu startar han från Jakob från 14.
14.
Stämmer.
Han gjorde ju inte ett extra försök. Han valde att inte göra det. Det gjorde Marcus däremot och han stod i kö för att göra ett tredje försök där, men då räckte inte riktigt tiden till här nu. Var Felix så pass nöjd och tillfreds med den positionen han hade så att han kände att han inte kunde förbättra det, eller var, vet du varför inte han försökte igen?
Jag tror de kände att i och med att med temperaturen på dagen att så kände de att de skulle inte kunna förbättra tillräckligt för att komma bland de 10 eller de 9 första i alla fall. Och då var det liksom ingen idé att försöka igen, utan de tar liksom, vi tar 14, va? Det är acceptabelt. För i bästa fall så kanske han lyckats komma in typ 9, va? Men det, om det är värt att göra det för 5 placeringar på startgriden eller inte, det är väl ifrågasätta igen. Gentemot trade-off för kanske sätta den i väggen då, va? Och bygga om en bil som är helt färsk i loppet då, va? Vi såg ju Alonso, liksom, det är ju så otroligt svårt att komma tillbaka om man kraschar. Inte bara för sig själv, utan det är att liksom, bilarna är ju så masserade på allt. Det är ju absolut optimalt på alla sätt. Växellådan, uprights, hjullager, allting sånt. Alltså, det är ju, allt handlar ju om minimalt drag hela tiden. Va? Och det, hur den är liksom, så är det... Får man sätta på nya delar, va? Så du kommer aldrig tillbaka till samma speed som du hade innan. Och det där jobbar de ju på i flera månader innan loppet, liksom, just Indy-kit då, va? Det är ju specialgrej för allting. Hela bilen är ju specialgjord just för Indianapolis. Va?
Och att alla de här uppsättningen som de har i bilen från början är ju, allting där är, som du säger, fullt optimerat. Och skulle du krascha mer illa, då är ju inte... Man har inte,
du vet, även karossen och sådana saker. Jag vet inte om du såg Alonso, han körde med en omålad vinge på kvalet.
Just det.
Och det var ju tack vare att liksom bara passningen på alltså där noskonen fäste mot monokocken, så att säga, va? Hade lite bättre marginal då kanske än den som var originalnosen. Va? Så att, och det gör alltså, allt det där gör så otrolig skillnad, i och med att det går så fort hela tiden, va? Och vet, så den här karossen de har, att den har de jobbat på i, som jag sa, i flera månader innan då, att det, alltså det finns ju inga gap någonstans. Det passar ju, du vet, perfekt över hela bilen. Varenda kaross, alltså varenda del av karossen som de ska bultas ihop så det blir en bil av det, så att säga. Va? Det har ju sån otroligt tight passning överallt. Va?
Apropå det, vad tror vi om Alonsos chanser från sin ganska blygsamma startposition?
Det är ju svårt att säga, va? Men det blir ju tufft. Alltså, vinna blir ju jäkligt svårt, tror jag. Jag är lite förvånad, måste jag säga, att han tog beslutet att gå med McLaren. Va? För att, jag menar, de är ju bra, va? Men de är ju inte... Jag tror inte de är i den positionen än, även om jag tror att de kommer bli det inom ett år till. I den positionen där de är liksom kan slåss om segrar hela tiden. Va? De är inte där.
Samtidigt har ju McLaren varit en av de utropstecknen i år. Har ju verkar ju, eller Arrow McLaren, tagit klara steg framåt. Ja, det är väl en kombination av teamet som har ett år till på nacken. Och så plus att Oliver Askew och Pat O'Ward har verkligen, om man säger, överträffat förväntningarna. För det har varit en del debatt inför detta, huruvida det var ett smart beslut eller inte. Vad tycker du så här långt av teamet och av de här två förarna?
Alltså de har ju anställt mycket bra personal. De har ju den här Craig Hampson som är technical director, va? Han är ju lite gud i Indy-depån. Han har ju vunnit massor med, han drev ju Newman Haas när de vann allting, när de sopade banan allihop i typ 10 år. Så han är ju en av de absolut bästa i depån. Och han har ju då anställt sina killar, va? Så det är ju alltid likadant, va? De har ju en grupp som de är komfortabla att jobba med, va? Så jag har ingen tvekan om att McLaren kommer att bli ett hot för mästerskapet så småningom, va? Men även inte i år, va? För det är första året de kör en hel säsong, så det är ju det kan man inte vänta sig, va? Men däremot tror jag nästa år och framåt så tror jag de kommer att bli definitivt ett hot mot Penske, Ganassi och Andretti gängen.
Gamla Schmidt-Peterson-stallet. Ja. Som Hinchcliffe hade ju väldigt mycket upp och ner med dem när han körde för dem. Olyckan 2015, sen stod han på pole 2016, men sen misslyckades kvala in 2018. Så det är ett stall som har väldigt konstig formkurva, men stabilt, inte spektakulärt än så länge, och även om Alonso nu startar 26a, men det är ju fortfarande bara en position bakom Simon Pagenaud som vann förra året, och två placeringar före Castroneves i en annan Penske-bil.
Nej, men de är på gång. Det är inget, de har ju, jag menar, Peterson, Smith-Peterson var ju inget dåligt team innan. Jag menar, när de hade, vad heter han, Robert Wickens där, så var de ju faktiskt och slogs som segrare flera gånger, va? Och jag tror det mycket har att göra med föraren också. Va? Och både Askew och Pat O'Ward har ju gjort ett bra jobb. Va? Men jag tror inte de är ju inte på samma nivå som Wickens hade varit till exempel. Då tror jag de hade till och med kunnat vinna något race innan i år också. Men vi får väl se. Va? Det, men de har ju lagt till också nu med Craig Hampson och sen lite mer. Men just att djupet på engineering är ju mycket större nu i och med att de kan använda McLarens F1-resurser på många håll också, både på simulatorer och shock dinos och mycket, mycket sånt som självklart kommer ge resultat mer på längre sikt kanske än omedelbart, va? Men de kommer bli ett hot, ingen snack om det.
Ja, Jakob, skulle du kunna göra mig en tjänst där? Om vi tittar på topp 10 eller 9 då, Fast 9, resultatet från det nu här i söndags.
Yes, första startled då, Marco Andretti, Scott Dixon och Takuma Sato. Sato som var först ut i Fast 9 och miniskräll att han startar i första startled. Och sen har vi, apropå skrällar, Rinus VK, den enda Chevroleten i Fast 9, startar fyra. Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe. Sen tredje startled Alex Palou, Graham Rahal och Alexander Rossi. Så åtta Honda, en Chevrolet. Och ja, som vi sa, Honda ser väldigt bra ut. Men att vinna ifrån pole är faktiskt rätt ovanligt på senare tid. Enda gången senaste 10 åren som det hänt var förra året med Simon Pagenaud. Har vi någon annan favorit där?
Så det är så otroligt svårt att säga vem som är favorit eller inte. Indy är ju, det är ett konstigt race, va? För det är ju liksom, det är det svåraste racet som finns att vinna och det är det lättaste racet att vinna, alltså om allting går din väg, va? Det avgörs ju aldrig för den sista stintet, va? Liksom det är ju lite parad innan dess, va? Det är ju bara liksom att få bilen dialed in så den är nästan kvaltrymd. De sista varven då, va? Och det är det de gör, va? Liksom, man måste ju vara med bland de 3-4 första då när det är showtime så att säga, va? Och då kan ju vad som helst hända, va? Liksom, och det är ju alltid någon gul flagga i sista där, va? Du kan ju leda, va? Och, vet, det är ju, om du tittar, det är ju alltid små tillfälligheter som har avgjort det egentligen, va? Så att det kommer säkert bli likadant i år igen, va? Det är ju ett frustrerande race, va? På så många olika sätt. Jag menar, Scott hade ju kunnat vinna 5 Indy till, va? Om allt hade gått hans väg, va? De sista 20 varven, va? Men det är, så är det ju, va? Det är liksom, det är Indianapolis, va? Och det gör ju det speciellt också tack vare det.
Två namn som jag inte förväntade mig bland Fast 9 är ju de två rookiesarna, Palou och Wickey. Wickey P4 och Palou P7. Och det tycker jag var förvånansvärt överhuvudtaget, att de tog sig till Fast 9 och har varit så snabba. Och jag tänker också, med allt det här vi redan har pratat om, att bilarna är väldigt svårkörda, det kan bli väldigt stökigt och svårt att köra om. Alltså, vad gör det för de här favoriterna som såklart finns där i starten, men att ha två oerfarna rookies med allt vad det innebär bland sig i de allra första startleden? Kan de ställa till det för de erfarna? Vad tror du, Stefan?
Nej, det tror jag inte är någon större risk. Alltså, jag menar, alla är ju, de är medvetna om att det är 500 miles. Va? Det där har de ju fått intryckt i hjärnan säkert 25 gånger redan. Va? Säkert 50 gånger till innan loppet börjar nästa söndag. Va? Så att, det tror jag inte är någon risk så. Va? Utan det är ju mer alltså vad som händer. Det är ju inte så mycket vad som händer liksom de första 2, 3 eller 4 stinten. Utan det är ju mer halvvägs och framåt. Där det börjar liksom, för då blir det lite fatig. Va? Det är svårt att hålla koncentrationen. Depåstoppen kommer ju bli otroligt avgörande. Det kommer ju bli misstag gjorda i depån, både in och ut varven. Någon som fumlar lite med att som mäcka. Så det är ju så sjukt många grejer som spelar avgörande där. Va? Jag menar, det är ju ofta så att en sån här liten överraskning som har varit långt fram i starten. Va? Men sällan händer det ju att det blir ett bra resultat i racet just av alla de här olika anledningarna. Bara att få göra 8 perfekta depåstopp är ju skitsvårt, kan jag säga. Alltså. Ja. både för förarna och mekanikerna.
Just det, det är så mycket som kan gå fel.
Och du vet, missa, om det är en gul flagga till exempel, alla kommer in samtidigt. Va? Men missar du med en sekund, alltså, så förlorar du fyra placeringar i depåstoppen bara. Va? Så att det, du vet, det är ju så sjukt mycket grejer som spelar avgörande. Va?
Det var ju någonting jag reagerade på faktiskt under, ska vi se här nu, det var väl det var träningen innan Fast Friday tror jag det var. Då Alex Palou sa det i en intervju, han hade ju sprudade jag självförtroende och han sa ju ja, nej, men det kändes jättebra nu, han hade inga tveksamheter kring kvalet, det är bara ju ut och köra nu liksom, och jag tror att det kommer gå riktigt riktigt bra. Och spontant tänkte jag ju så här att ja, vänta bara, nu ska vi inte underskatta det här riktigt så. Men likväl så går han ju in, han är egentligen den som imponerade, förutom Andretti kan man väl säga då, och Ambilarna och bland annat då, så tycker jag att hans bedrift under kvalet var egentligen den stora överraskningen, just för att han startade ju inte alls så tidigt i tanken. Han tror han startade, gick ut efter Felix till och med.
Ja, absolut.
Nej, så att det var en riktigt stor bedrift.
Ett otroligt bra jobb hela träningen. Men igen, alltså både han och Vika, deras bilar har ju varit sjukt snabba från början, alltså från första gången de rullar ut på banan. Så jag tror det igen att de har alltså en bil som är otroligt komfortabel att köra. Och sen tror jag också en annan grej som vi måste poängtera där. Alltså det finns, det är ju ett gammalt sån här typiskt Indianapolis liksom ordspråk eller sen, liksom att det finns två typer förare på Indianapolis, eller på vanligt, de som har kraschat och de som kommer att krascha. Och de är ju i den första, eller som i den andra kategorin, va? Och det, alltså hur det än är liksom, har man liksom rung your bell några gånger på en oval, va? Så varenda gång bilen, du vet, bara rör sig den minsta lilla, så är man ju liksom vaken till det. Va? Däremot har du inte kraschat den, så vet du knappt riktigt var gränsen ligger.
Mm.
Och då är det ju, då har man fortfarande confidence och sånt. Va? Liksom, men liksom det går bra så länge det går. Va? Men och sen när det släpper, va? Då släpper det bara, och då är det ju för sent. Va?
Mm.
Så att just med tanke på det, så tror jag inte de är riktigt, de är nog lite att, alltså typiskt overconfident lite grann, va? Mm. Men så länge bilen är bra går det ju, är det ju okej, va? Men det behövs ju bara någon liten tillfällighet, va? Och då ändras ju hela bilden sen, va? Så att, och då tar det lite tid att komma över det innan man kommer tillbaka till just den nivån där man är riktigt confident igen, va?
Jag tror inte att det är en jättestor risk för just en startkrasch, men Vike kraschade ju redan ett par gånger i Texas, så jag tror att hans bell har blivit runged en gång redan. Och Palou drogs ju faktiskt med Vikes andra krasch i Texas, så han råkade gilla ut där. Jag ska säga det att startkrascher på Indianapolis är inte heller särskilt vanliga. Det var väl 5 år sedan senast. Det var, jag kollade på repris på det tidigare idag. Från 2015 när jag satt ovanför kurva 1 och så Takuma Sato bara håll min sake och kraschade ut han själv och Sage Carra. Men det var sista gången som i alla fall blivit gul flagg på första varvet. Och nu med aeroscreenen, jag tror det kommer bli ganska konservativt lopp åtminstone första 100 varven.
Ja, det känner jag också att det kommer säkert att bli rätt lugnt den första halvan i alla fall.
Och värmen?
Mycket av det där kommer ju bero på temperatur, om det blir riktigt varmt igen. Va? För då är ju däcksituationen väldigt kritisk, tror jag. Va?
Mm.
Just att däcken håller ut i ett helt stint. Va? Och det blir de sista 10 varven på stinten kommer att bli riktigt tufft. Alltså.
Det känns som att en sån situation så kommer lär ju, det är väl bara erfarenhet egentligen som spelar in i det läget. Så en sån situation borde ju spela sådana som Pagino, Power, Scott inte minst. Liksom, spela dem i händerna om det skulle vara ett sånt läge.
Ja, det är, igen, alltså, det är svårt att säga. Va? Men alltså, jag tror generellt sett så tror jag alla kommer ta det. Jag har känslan att alla kommer ta det lugnt i början. Va? Jag tror de är medvetna om just hela den situationen. Så jag tror det kommer bli lite defilering första halvan av racet.
Mm. Det är fortfarande varmt väder som väntas. Idag, några 6 dagar innan, så säger prognosen 27 grader och 40% risk för regn. Fortfarande lite varmare än vad det brukar vara i maj. Mm. Så det är också väldigt nytt.
Men det var lite tanke kring, de pratar ju om the Andretti curse. Det är ju maj månad det gäller. Frågan är om det gäller även i augusti.
Ja, i och för sig. Det hade jag inte riktigt tänkt på. För det gick ju alltid bra för Andretti-familjen på de andra superspeedway-banorna. Jag vet inte hur många gånger Michael vann på Michigan till exempel, och Mario också. Ja. Jag vet, Stefan, att du hade lite incidenter med både farfar och pappa. Mario och Michael var en incident på Long Beach som kommer på.
God Mario, jag kom inte ens till startflaggan innan han satte ut mig i väggen.
Ja.
Bara han om ursäkt för det där.
Det var ju mitt fel, självklart.
Jo, men de är ju italienare till en början och är väl lite vidskepliga också. Men
ja. Nej, Mario, okej. Vi har alltid varit jävligt bra polare, så liksom från, även från Ronny-tiden faktiskt. Även om jag var en liten spole som sprang runt där lite i bakgrunden, så har han varit schysst hela tiden. Så.
Jag tror det är många som unnar Marco en... ett bra lopp på söndag. Och Andretti-stallet som helhet så väldigt starkt ut, 4 bilar i fas 9. Och sen om vi tittar lite längre ner i fältet, så har vi fortfarande Colton Herta, den första utanför fas 9, startar 10. Sen bredvid Herta då, 4:e startled, har vi Marcus på 11:e plats, Spencer Pigot 12:a, bästa Penske, först Josef Newgarden 13:e, Felix Rosenqvist 14:e, sen Peter Ward, Ed Carpenter sista Andretti-bil, var Zach Veach på 17:e plats, och sen blev honom Connor Daly. Är det någon bland det här gänget som vill prata lite extra om svenskarna förstås?
Ja, det är väl det som är mest intressant självklart. Både Marcus och Felix har ju... Marcus har ju varit rätt imponerande, måste jag säga. Han har ju, jag tror han har varit rätt så komfortabel med sin bil hela tiden också, under all träningen.
Det känns ju alla kommentarer att han har varit väldigt, ja, känns väldigt positiv.
Ja, jag tror det. Jag snackar liksom, jag får ju rapporter från debriefs och sånt på, i teamet då. Det verkar som han är rätt nöjd med sin bil hela tiden faktiskt. Felix har ju haft det kämpigt. Han har haft, de hittade någonting igår äntligen i, när de gjorde alltså träning då i racetrim, som gjorde att han fick den känslan som han tyckte är bra i bilen, va? Där han liksom känner att han kan attackera lite grann, va? Och det var första gången han har haft det under hela tiden egentligen, va? Så att mycket mer positiv nu än vad han var innan kval och allting sånt också, va? Men Marcus är bra, tycker jag. Jag tror Felix också, va? Felix har ju alltid den här förmågan att liksom växa hornen lite grann när det är race time, va? Och liksom så jag tror han kommer att vara med i smeten också under racet. Det känner jag att han kan. Men jag tror Marcus är bra ut, tror jag.
Mm. Men jag har lite fråga angående Felix där, i och med att du är så nära honom. Under vintern så var det någonting som Felix och Dario Franchitti bland annat jobbade tillsammans ihop med, just att förbättra Felix förutsättningar på just ovaler inför den här säsongen. Och han visade ju med besked redan i Texas att klara framsteg har gjorts där. Det var ju egentligen bara omständigheter som gjorde att han inte, han kanske till och med hade vunnit i racet, om man säger så. En liten fråga nu under, alltså Indianapolis Motor Speedway är ju ändå så pass unik och speciell och farten är så fruktansvärt höga. Finns det någon aspekt, i någon respekt som Felix fortfarande har kring ovalracing som gör att kanske han är mer komfortabel i racetrim än i att hitta speeden i kvaltrim? Du pratar om att de är extremt svåra att köra de här, och det gäller att balansera på den här gränsen så som Scott är så duktig på. Kan det vara någon sån grej som fortfarande spelar in, tror du? Att han, just att han kanske inte är lika komfortabel och finner sig lika komfortabel som kanske Marcus gör så här just nu, så här i karriären i alla fall, i ovalkarriären.
Ja, det kan nog finnas någon sanning i det, va? Det är ju svårt att säga. Jag menar, i Texas var han ju med både på kvalet och självklart i racet var han ju otroligt stark, va? Mm. Så att, jag menar, det är ju så att så funkar bilen, va? Så tror jag inte den här problem, va? Liksom, jag tror kanske han kanske kräver lite mer av bilen, att säga, än Marcus gör i det här skedet, va? Det kan vara möjligt, va? Han kanske vill ha bilen på ett speciellt sätt som gör den är ultimat snabbare kanske, va? Men att det måste vara lite mer perfekt inställd, om man säger så, va?
Och Felix sa ju själv redan förra året att han gjorde en av sina bästa lopp race någonsin, tror jag, till och med just på Indy 500 förra året. Det fick jag liksom inte payoff för det riktigt, men när man var på plats så såg det ju, det såg väldigt stabilt och bra ut. Och det...
Ja, nej, det var en stor klippa han klev över där, va? För att det var ju träning och kvalet då efter kraschen här, det var ju otroligt tufft, va? Att komma över allt det. Och det är det ju, va? Det är ju ett mentalt spel hela tiden, va? Så att men när han ser kom in i racet liksom, det är alltid så liksom, kommer man in i racet och man får in lite rytm i körningen, va? Då liksom det börjar flyta sen, va? Och då liksom kan man justera sin körstil lite grann och adaptera lite grann till väderförhållanden och balansen på bilen och allting sånt, va? Men under träning så vill man ofta att allting ska vara perfekt, va? Då liksom är det inte det, då kommer man in och så jobbar man på bilen och så jobbar man på bilen liksom. Och du kör ju typ bara kanske 5 varv åt gången, va? Och sen stannar du och sen gör du någonting annat, va? Så att, men när racet är igång liksom, då är det bara att köra liksom. Och då får man ju adoptera det bästa man kan liksom, med de liksom tillgångar man har. Det är ju typ weight jack och anti-roll bar, och sen kanske du justerar däckstrycken under depåstoppen då, va? Och om det är riktigt tufft kanske, om de hinner göra en vingjustering på bakvingen, så gör de det kanske också då, eller framvingen, va?
Men lite kul att veta där hur det är nu, de här verktygen som de har jobbat med nu. Så när du själv körde, hur mycket verktyg hade du själv då tillgång till inne i cockpit under ett race?
Ja, vi hade ungefär samma. Så vi hade ju både weightjack och justerbara krängningshämmare. Och sen justerar de ju vingen då. Framvingen är ju lätt att justera. Det är ju bara en liten rapp där, va? Men vi hade också då, men det får man inte ha längre nu, men då hade vi olika storlekar på den här gurney flap eller wickern på baken. Mm. Som var, gick att ta bort och sätta in en ny väldigt fort, va? Det var bara typ lite sån här slots man pluggade in där egentligen, va? Så det tog inte mer än kanske 2 sekunder ändra den här wickern också, va? Så det var ju konstant, varenda depåstopp höll man ju på där liksom och bara justera hela tiden och försökte få rätt balans på bilen. Mm. Och det är ju liksom frågan att få den rätt till de sista 2 stinten kanske, men egentligen sista stintet, va? Då är det liksom, det är då det gäller, va? Då är det nästan kvaltrim på bilen, va?
Det är en stor utmaning i det här racet, det är ju att det är så sjukt långt. Som förare, hur ser man, hur är liksom ens vision av det här, den här prestationen man ska genomföra från början? Hur ser man på liksom längden i det här loppet från början? Tänker man rent psykologiskt, bryter man ner det i etapper, eller tänker man liksom ett stint i taget, eller?
Ja, det är alltså det, alla de här planerna man gör innan racen, det gör ju att de försvinner ju typiskt efter 10 varv, kanske efter första varvet många gånger, va? Allting ändrar sig helt plötsligt. Så det är ju bara frågan att adaptera hela tiden liksom, ja. Och improvisera liksom efter situationen hela tiden, va? Så att, och det kan ju vara så att ibland tar ju loppet slut så otroligt fort, va? För att liksom det funkar och det är kul, va? Och man racear hårt och allting är liksom rätt, va? Och jag har ju haft något race där på Indy liksom, där det är rena tortyren alltså innan det är slut, va? När bilen är överstyrd från första varvet till sista. Jag hade ett race när de har såna här lite spaces mellan motorn och där motorfästena sitter bak på bilen. Och så när de drar såna här, vad heter det, när de har ju såna här, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska nu, där de, det är såna här klick 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 när de har ett visst tryck på verktyget då när de fäster motorn nära.
Mm.
Och det visar att de låg lite snett. Och det var tillräckligt för att de inte skulle sätta sig på rätt plats. De här spaces. När motorn alltså pluggades in. Så efter ett varv så bara klickade de in på rätt plats. Men då rörde ju sig hela motorn, hela bakändan på bilen rörde sig typ en millimeter från motorfästet. Så längst bak var det ju typ 5 millimeter kanske, 10 shit. Till och med kanske va. Och det fick jag köra hela jävla racet. Så alltså, vet jag var så kan inte bara regna någonting liksom, vi får stanna det här liksom.
Usch.
Ja.
Men vilket är ditt bästa indie-minne? Vilket race är du liksom du själv som du är mest nöjd med när du alltså tänker
det
tillbaka?
Det första året var ju kul för då kvalade in på andra ledet. Så vi startade i femma tror jag då. Eller vad. Och det var ju perfekt. Sen var det ju, alltså det var, jag körde ju för så lite team där va, så att det där försvann ju efter första depåstoppet va. Mm. Det började rulla hjulbultar över genom barndepån och sånt här va. Så du vet, det gick ju från typ femte till 22 plats på första depåstoppet va. Och sen efter det, så det var liksom. Men sen det sista var nog det bästa med det här, alltså när jag så både jag körde ju med Penske-bil också då, fast den är ett år gammal bil.
Mm.
Med Bettner och sånt. Det var sen Penske-gänget. Och ingen av Penske-bilarna fungerade. Så vi gjorde ju, alltså för att summera, så gjorde vi 9 försök för att kvala in under hela månaden då.
Mm.
Och mitt sista försök var ju då typ 3 minuter innan 6 på söndag, alltså på Bubble Day då. Och då var det ju typ kanske 15 bilar som inte kvalade in ens på den tiden, för det var så många som försökte va. Och det var ju då när jag knuffade ut Emerson Fittipaldi på sista, alltså sista minuten på sista försöket då va. Men det var ju alltså, du vet, alltså, det var nog det mest intens jag gjort i hela min karriär av något slag i racing va. Så 9 försök och varandra kvalförsök är ju tufft va. Men det sista där var helt sjukt alltså, det var mentalt, totalt som ett basket case i en vecka efter. Alltså.
Ja, det är en klassiker. Alltså. Mat, alltså.
Stefan, du kan väl, om du har lust, du kan väl, när du gästade oss i Indupodden nummer 8, det är ju några ett tag sedan nu, så berättar du just den här historien, men för de som inte har hört den, kan du inte bara berätta om beslutet du fattade i depån innan sista försöket och hur det hela löste sig sen?
Ja, alltså det var ju så, som jag sa, vi har gjort alltså första helgen då så försökte vi, det var lite andra regler på den tiden också, då fick man bara göra 3 kvalförsök med varje bil och man var tvungen, om man inte kände att tiden räckte, då fick man flagga av det och sen fick man försöka igen och försöka igen, och det visade sig att vi var inte i närheten med någon av våra bilar då. Jag körde först med ordinarie bilen och det räckte inte. Sen försökte vi med reservbilen alltså dagen efter. Det funkade inte heller. Så då fick vi så vänta till nästa vecka. Och då hyrde vi bilen av Hiro Matsushita, hans showcar. Alltså en 1 år gammal Reynard som hade stått ute på jävla fält i Indianapolis där för hans sponsor ungefär. Så vi lyckades plocka ihop den här bilen och stoppa i en Cosworth-motor i den då som den hade från början. Och vi preppade den då. Det tog ju bästa delen av hela den veckan. Och så vi missade nästan all träning, eller vi missade all träning på lördagen. Så vi var bara klara med bilen på morgonen på Bubble Day då, den sista dagen va. Och vi körde och den var ju snabb direkt i bilen. Alltså första gången vi körde ut efter 3-4 varv så var vi redan uppe på 228-229 någonting sånt då när det var kallt och fint på morgonen. Va? Och så körde vi då först så fort kvalet började och så körde vi första försöket och då blåste ju pop-up-valvet av. Det var problem hela tiden med det där att man var alltid på gränsen med pop-up. Va? Så då fick vi flagga av det försöket. Och sen är det bara vänta då till sent på eftermiddagen när det, banan börjar bli snabb igen. Va? Så vi gjorde ett andra försök då typ, vad kan det ha varit, 5:30 någonting sånt. Va? Och då var bilen så otroligt draggad. Va? Så vi var inte, då var vi inte tillräckligt snabba heller. Och då var det liksom alla bara kastade in handduken ungefär. Ja, That's it liksom. Men jag, när jag körde in då så körde jag förbi teamet där vi stod parkerade och körde rakt ner till den här där besiktningslinjen är för att köra ett försök till. För att försöka komma in i tid så vi kunde göra ett försök till. Och då alla teamen, ah, it's okay, liksom. We tried, men det var inte tillräckligt. Och jag liksom bara, fuck it. Ta bort all vinge, bara maximalt minus vad vi kan få. Det var typ från typ 4 grader eller någonting sånt på ett sweep liksom. Och vi hade inte en aning om balans på bilen eller någonting sånt. För som jag sa tidigare, liksom, man gör typ de där justeringarna under normala förhållanden, gör man en kvarts grad åt gången kanske. Mm. Och sen liksom känner man och sen går man lite mer va. Så du vet, det var ju som ja, det var ju så otroligt stort steg va. Och de var ju liksom, nej, det var, kan vi inte göra. Så jag liksom bara, do it. Och man är ju liksom, man tänker inte som en människa i det. Man är ju i en slags jävla twilight zone då liksom. Alltså man är, liksom tänker ju inte rationellt överhuvudtaget. Liksom. Det är bara en sak som gäller, det är, jag ska kvala in här. Liksom, that's it. Mm. Det är inget, liksom, och i alla fall så kom vi ut precis innan pistolen gick av då. Va? Så vi hade typ kommit ut på banan, sen gick pistolen av. Så vi var precis, vi klarade av att komma ut och göra ett försök till. Och då liksom byggde jag upp då, så att hade ju som sagt inte den blekaste aning vad bilen skulle göra då, liksom om det skulle hålla i eller inte. Va? Och jag kommer ihåg liksom, jag kom ner på rakan på första varvet in till turn one liksom, och liksom bara för att vara säker på att jag inte skulle svikta. Och så satt jag vänsterfoten så hårt jag kunde över över högerfoten för att liksom vara säker på att jag hade fullt. Och så liksom bara skrek så, så högt jag kunde liksom. Mm. Och det höll ju i hela vägen liksom. Och bilen var ju så sjukt snabb alltså. Och det, jag hade liksom bra grepp i alla 4 varven då. Så vi slog ju ut Amazon och kvalade in då sista gången. Mm. Och men vet jag bara liksom bröt ihop totalt på invarvet då liksom. Va? Så det var liksom sådär, så att vi fick gräva så otroligt djupt. Mm. För att liksom göra det här. Va? Och det är det som är så häftigt med racing. Va? Att liksom det, alla de här grejerna som ingen ens hört talas. Men liksom, det var för att kvala in på 32 plats. Va? Mm. Men det var kanske den bästa effort jag gjort i hela min karriär i racing, om man säger. Mm.
Mm. Vad gör man inte för att få kvala in till Indy 500? För det är ett lopp som gör hela året. Inte bara för förarna utan för mekaniker. Mekanikerna, hela stallet.
Alltid. Men det är alltså Indy. Så det är alltså, en erfarenhet som den. Det är liksom någonting som man har med sig hela livet egentligen. Mm. Man lär sig så mycket om sig själv. Liksom var ens egna gränser går också, så att säga. Så
det, att, det låter dramatiskt kanske, men när du sa det, fuck it, och du drog av all vinge då. Var det så att du var redo att dö den dagen för att göra detta? Det låter ju så, det låter som en sån här filmsekvens.
Ja, som på något absurd, perverst sätt så var man. Men det är ju det som är grejen. När man racer så, när man är i zonen så djupt in i det. Va? Det är ju det vi lever för. Liksom. Det är ju racing ett nötskal. Alltså. Mm. Och det är ju så racing ska vara. Alltså. Man måste ju pusha sig själv till förbi sina egna gränser egentligen. Och då hittar man ju en ny gräns helt plötsligt.
Det är någonting som var väldigt fint också tycker jag, där just när du var återvände sen på nedkomningsvarvet och sen kom in i depågatan. Det var det inte så att hela depån applåderade er därför den effort, den insatsen som ni hade gjort där. Det är väldigt pampiga bilder. Det var så.
Du fick standing ovation av hela barndepån.
Ja, det är mäktigt. Vi har redan lagt ut det klippet, va, på våra sociala medier. Yes. Så att gå in och kolla på det, för det är verkligen värt att titta på. Vi har ju pratat om 2 svenskar, vi har pratat om Felix och vi har pratat om Marcus. Vi har inte pratat om Oliver Askew igen. Vi brukar ju ofta prata om honom också. Liksom. Så hur tycker du hans säsong har varit, och framförallt nu hur har det sett ut under den här veckan här nu? För det är som sagt, det har varit motorn kanske som har hämmat dem lite och så, men han är ju en otroligt habil förare.
Mm, ja, han är ju duktig, va? Väldigt duktig, va? Men han vann ju Indy Lights och har ju gjort ett bra jobb hittills, va? Så att han har ju bra, säkert en bra framtid framför sig, inget snack om det.
Nu är det ett otroligt stabilt intryck redan i Texas, och redan tagit ett podium. Så nu startar han från sjunde startled, eller hur, Jakob?
Utsidan sjunde startled, 21 plats. Han delar startled med Santino Ferrucci, Jack och Jack Harvey. Och sen bakom, direkt snett bakom, har han Will Power på 22. Och sen Tony Kanaan. Och sen Dalton Kellett, 24. Jag bara drar igenom sista delen av startledet här. 25 plats för Simon Pagenaud. Fernando Alonso, 26. James Davison, sen 27. Sen hittar vi Helio Castroneves, Charlie Kimball, Max Chilton. Och sen sista startled har vi Sage Karam, J.R. Hildebrand och Ben Hanley. Det är de 33 bilarna då.
Vi kommer göra en liten Carb Day special här också, där vi kommer snacka upp racet och förutsättningar. Vi kommer ge våra tips och så. Men Stefan, avslutningsvis här nu. Trots att Indy 500 är kanske det mest otippade racet i mannaminne, så jag skulle du kunna ge oss ett stalltips här nu. Vem tar hem Indy 500 2020?
Jag vill inte jinxa någonting, så jag säger heller ingen kommentar, för jag självklart vill jag ju att en av mina boys ska vinna, va? Men jag är lite skakfull, så det är bättre att inte säga någonting.
Det köper vi.
Ja, vi köper det också.
Det köper vi. För vi vill också att dina boys, någon av dem.
Ja, tack.
Ja. Men du skulle åka till... Du siktar på att försöka ta dig till Indiana nu inför helgen.
Ja,
då,
jag åker på torsdag. Va? Jag måste dit oavsett om jag är på banan eller inte. För jag har en massa möten jag måste ta nu som jag har liksom skjutit på hela säsongen. Här, så att det är lite förhandlingar på gång igen nu för framtiden. Här, va? Så att jag måste ta lite snack här med olika människor.
Har du någon input kring Rasmus kanske? Står det fast fortfarande hans deal med Belardi inför 2020?
Ja, det blir ju ingenting med Belardi. Alltså, det blir ju inget Indy Lights i år. Va? Så att,
nej.
Den grejen. Sen får vi se vad det blir till nästa år. Då, va?
Men, ja, jag menar 2021, men om det står kvar inför 2021. Ja.
Om det, jag vet inte om det kommer bli något Indy Lights eller inte. Va? Det är lite tveksamt om det kommer fortsätta överhuvudtaget. Så vi får liksom play it by ear helt enkelt, den biten, va? Men det finns ju andra options också, va? Så att, han har ju kört några race nu i LMP3 här liksom, bara för att hålla sig i trim lite grann, va? Han har ju gjort ett jättejobb där, va? Så att
verkligen
är ju superimponerad av honom, va? Och vill ju gärna att han fortsätter där också, va? Så att, det är ju ett alternativ, va? Men självklart det är ju riktningen på formelbilar framöver också, va? Inget snack om det.
Ja, det är roligt med Rasmus. Det känns som det finns många tangeringspunkter mellan honom och Scott faktiskt. Så att,
Vi kallar ju honom Ginger Balls 2 redan. Det är Ginger Balls.
Ja, det där måste vi sprida och etablera i Sverige, tycker
jag. Ja, jättebra, Stefan. Stort tack för att du var med i Indiepodden igen.
Verkligen.
Det är nöje att ha dig med.
Självklart. När ni vill, bara passa.
Tack så mycket. Okay. Ha det gött, Stefan.
Ja. Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.